Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och nu, för tredje gången, Hanif Azizi kommer alldeles strax. Har du inte hört hans avsnitt så är det nummer 8 eller 77 där vi sitter och pratar rasism och rasprofilering tillsammans med Mustafa Panshiri. Men alldeles strax då ett helt nytt avsnitt med Hanif som blir riktigt intressant, alldeles strax. Facebook och Instagram finns Snutsnack på. Anslut dig gärna där. Vill du bli Patreon, ta del av lite bonusmaterial, så gå in på patreon.com/snutsnack. I övrigt så håller vi tummarna att vi ska få våra sprutor och att den här pandemin ska ta slut. Men fram till dess, var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning.
1310
kom. 1310 Då säger jag för tredje gången, alltså det här är helt unikt i poddens historia. Jag har en gäst som är med för tredje gången. Varmt välkommen Hanif.
Tack så mycket Hasse, tack.
Hur är läget?
Det är bra. Jag är lite sönderkörd. Jag tror jag jobbar 200% nu. Mm. 100% polisjobbet och sen nu släpper vi den här boken och mycket, mycket uppmärksamhet.
Ja, men det är ju mycket så här talk to my manager när man hör av sig till dig. Jag skickade ju till dig då ett personligt meddelande, så jag sa, Hanif, kan vi inte prata om din bok? Jo, men hör av dig till förlaget.
Ja, alltså jag skäms på riktigt. Jag känner mig som en diva, men samtidigt jag börjar förstå hur det känns att vara en diva.
Jag skojar bara lite med det. Men varför, anledningen till varför vi sitter här egentligen, det är för att du har kommit och släppt en bok nu som du har skrivit tillsammans med Marcus Lutterman som heter Förortssnuten. Mm. Och den här, det är ju måndag idag när vi spelar in och den här fick jag i fredags. Men jag har faktiskt lyckats klämma hela boken.
Wow, bra gjort. Den är ju inte tunn.
Nej.
Det är ju någonting som förlaget har, Abbe Bonniers. Han såg ju inte glad ut när vi presenterade att den kommer att vara 380 sidor.
Okej.
Han var sur. Nej, inte sur, men jag såg på honom att han inte var imponerad.
Men jag är imponerad.
Ja, vad bra.
Jag är imponerad. Jag har bara liksom vänt blad. Och då är ändå en snart 2-åring hemma och han med en 18-håls golfrunda i helgen.
Åh jävlar, i snön.
Nej då, vi tajmade in det bra. Superbra bok. Och jag kan säga det redan nu innan vi börjar prata, men rekommenderar alla att läsa den. Jag tycker att den ger... När jag startade den här podden så vill jag ge en bild av vad polisarbete är för någonting. För jag tycker att efter att jag slutar som polis, när jag går in och läser media, Aftonbladet eller whatever, så känner jag att folk förstår inte vad polisarbete är, vad polisyrket innebär. Tänk om jag skulle kunna hjälpa till och förmedla och ge en bild av polisyrket som någonting annat, någonting mer verkligt. Och det tycker jag också att din bok gör. Jag tycker den förmedlar yrket på ett väldigt ärligt och ibland ganska naket, och också det här jobbiga med att jobba som polis och kanske också med att jobba med människor. För jag tror det är det som gör att det frestar på oss människor som har eller jobbar som poliser. För det är jävligt krångligt ibland att jobba med människor. Mm. Men tanken, kan du bara berätta lite liksom historiken kring varför blev det egentligen en bok för dig? Varför skrev du och Marcus den här boken?
Så i grunden... Allting går tillbaka till att när jag började inom polisen, och framförallt om man ska gå in på detaljer, det är år 2015 när man börjar prata om våldsbejakande extremism och så. Mm. Jag tror jag skriver till mig i boken när jag är på en föreläsning med Mona Sahlin.
Och hon, du passar in på alla.
hon ska prata om våldsbejakande extremism och jag vet inte riktigt vad våldsbejakande extremism är. Och så får jag förklarat för mig att våldsbejakande extremism handlar om unga personer, födda i Sverige med utländsk bakgrund som åker ner till Syrien och krigar. Och för mig så var det obegripligt. Jag kunde inte förstå hur någon skulle vara så dum i huvudet som skulle vilja lämna sitt liv här i Sverige för att ansluta sig till en väpnad konflikt. Så jag tyckte att det slösade in på min tid. Varför ska jag behöva ens lyssna på någon om det här? Så de är dumma i huvudet. Det finns ingenting. Lås in dem allihopa.
Och det satt du och tänkte när du lyssnade på Mona, samtidigt som du hade varit och egentligen i stort sett kan man säga anslutit dig till folkets mujahedin.
Jag kunde inte dra den kopplingen kring min egen bakgrund, min egen historik, för att det var någonting som skedde väldigt långt tillbaka, och det var väldigt hysch-hysch, det var väldigt mycket tabu. Och någonting som jag har skämts för hela mitt liv. Dels det beslutet, men dels också hela min uppväxt och vad jag har varit med om. Jag har hela tiden velat vara en i mängden, passa in i mängden, och inom polisen så skulle jag vilja vara, jag ville inte sticka ut. Jag ville vara lika normal som alla andra, och då förblev det här min hemlighet.
Det är så intressant, för att jag brukar säga det till mina gäster när vi pratar, det kan vara någon händelse någon har varit med om, så väcker det mycket. Eftersom jag ändå var ute och jobbade som polis i 15 år så har man varit med om mycket, och man kanske har täckt av mycket av det spektrat som en del tror att en polis har varit med om. Och så. Men sen väcker det andra tankar. Men din bok tycker jag är... Jag tycker att den väcker också... Den varvar, för er som inte har läst den så kan jag berätta att den varvar liksom dina polisiära... det polisiära där du gör inom polisen, hur du blir polis, med hur du kom till Sverige. Du kom ju, och ni som inte har hört Hanifs första avsnitt här i Snutsnack, så var det redan avsnitt 8. Där berättar du också att du kom som ensamkommande. Du var 9 år, din bror Salih var 6 år. Och hur ni blev egentligen helt sonika lämnade av morsan för att hon ville fortsätta kampen där då för ett friare Iran då. Det var ju, Khomeini.
Khomeini var i makten, och mina föräldrar var politiskt aktiva och ville införa en annan typ av styre i Iran. Och med samband med revolutionen så kickades de ut, och vi kom ju som kvotflyktingar först till Sverige. Jag kom till Sverige, och sen här i Sverige föddes min lillebror. Och sen så åkte vi till Irak, där vi fick en fristad av Saddam Hussein. Ledaren för Mujahedin ordnade så att man kunde få en fristad, och där bodde jag och växte upp. Så min uppväxtmiljö och vart jag har växt upp, det är ute i öknen på en militärbas där pansarvagnar... Förlåt, jag har fått lära mig att det heter inte pansarvagnar, det heter stridsvagnar.
Okay.
Du vet, det är inte lätt när man är invandrare.
Snart kan du inte skylla på det.
Nej. Alltså. Det är liksom stridsvagnar, det var liksom Kalashnikov, och de var ute i krig. Det präglade vår uppväxt, men det var helt okej. Okay. Det var inga konstigheter. Jag upplevde inte min barndom och uppväxt som någonting dåligt. Snarare väldigt kärleksfullt och fint. Tills kriget kom. Och när kriget kom så förändrades ju hela vår situation. Och jag tror att alla som lyssnar som har varit med om krig förstår. Lite grann kan man säga det som när corona kom. När coronan kom, då slog det till, då förändrades ju väldigt mycket. Och på samma sak var det ju när det blev krig, att allting stängde igen, våra skolor stängde igen, och vi kunde inte vara ute och leka. Och sen så bestämdes det att min mamma och pappa, våra föräldrar, de skulle skicka iväg oss. Och i det här miljön, det var ingenting som man kunde bara säga, men mamma, ska du följa med? Utan det var bara att rätta sig in i ledet. Och det är en del av min uppväxt, att jag har hela tiden präglats av att kunna acceptera vart jag kommer. Jag måste acceptera det, och jag har ingen resurs som kan göra någonting åt det. Och det är väl framförallt en del av boken som försöker förmedla liksom hur man ska försöka verka i en miljö när inte det finns en skyddsnät, när man är ett litet barn och försöker liksom hantera svårigheterna. Och vilka konsekvenser det får för en.
Nej, men det är oerhört intressant, och det är också det här liksom krocken med att komma till ett annat land med en annan kultur, där jag skrattade lite ibland och faktiskt var väldigt nära tårar ibland också, för att jag tycker att boken, sen ska jag tillägga att jag blev oerhört bölig, alltså med, jag tror det har med åldern att göra och att man blir pappa igen och nej, men bara den här saken, det var en kille som golade ner det när ni snodde en flaska Trocadero. Ja, och du och din brorsa bodde då hos två iranier. Mm. Och ni blev bestraffade old school med bälte eller sticka nålar i fingret. Det lät ju väldigt taskigt, tyckte jag.
Mm. Det var mot min lillebror.
Ja, det var din lillebrorsa som fick
det. Det var ett
det.
Finare sätt att bestraffa.
Ja, oh, konstigt. Oh.
Det låter som en tortyrscen, men tanken är bara att visa att man inte ska göra. Även om man är 6 år så ska man kunna sköta sig. Annars så blir det nålstick.
Mm. Ja, jag förstår.
Gör du så med dina barn?
Ja, jag gör ju inte det.
Ja, det är sjukt, det är sjukt faktiskt.
Ja, det är sjukt.
Jag har distanserat, förlåt att min torra humor är.
Nej, det är okej. Okay. Det är väl så vi kan se på vår historik också. Men jag tänker på när du kom på att man kan erkänna liksom en gärning då, till exempel som stöld av en läsk, när konsekvensen blir att sitta och prata vid ett bord. För det kom du på sen liksom att vänta, många svenska föräldrar och så här, de sitter och pratar med sina barn när de har gjort fel. Då är det inget, då kan man ju erkänna typ vad som helst.
Ja. Och att du kan få förlåtelse.
Just det.
Att du är saker som att vara ärlig, be om ursäkt och be om förlåtelse är nycklar in i att kunna gå vidare.
Mm.
Det är någonting som jag lärde mig hos min svenska familj sen när jag blev omplacerad till en ny familj.
Just det.
Och det var ju ingenting som kom över en natt, utan det var ju skitdrygt att sitta och samtala. Och jag känner igen det även i när man har i förhörssituation. När vi tar in personer för förhör så kan jag förstår ju den som sitter mitt emot mig och när jag håller förhör, för att jag har ju någon sadistisk sida som jag fått från Kristina, det vill säga samtala långsamt. Och jag hör ju när jag sitter i förhör hur den andra personen som inte är van att samtala, hur det finns en otrolig så här frustration och irritation när man inte är van vid samtal. Och där man vill liksom hela tiden bara snabbt liksom få det överstökat.
Mm.
För det är ju ändå i grunden mycket enklare än att få en smäll, få en käftsmäll, bli slagen, så är problematiken löst, tror man.
Mm.
Den är bara löst där och då. Men det finns ju inte tillfälle att reflektera och återkoppla för att kunna förändra sitt beteende.
Nej.
Så den är mycket, mycket jobbigare i början. Men det fick jag ju lära mig hos Kristina. Och det var väldigt fult att ljuga. Mm. Det var inte fult för mig att ljuga innan. Det var liksom jag ska inte säga för alla iranier, men lite så här vita lögner här och där, det tillhör ändå vardagen. Mm. Det finns ingen. Men hos Kristina och Anders, det var principen att vara ärlig. Den var mycket, mycket viktigare. Din personlighet, om du ljög, du var en dålig människa av att du ljög. Så var det inte när jag hade växt upp. Man var inte dålig människa att man ljög. Så det är liksom, jag vet inte om man kan koppla det till kristendomen. Att du måste erkänna och be om förlåtelse.
Förlåt, och det är klart, det finns säkert.
Och det är någonting kristet över det, tror jag.
Mm.
Som jag tror också, när jag pratar med många ungdomar i förorten, så känner jag igen det i dem, att de tänker på samma sätt. För det är så man har växt upp.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag har sagt i podden några gånger att jag sa det till mina studenter när jag var lärare på polishögskolan, att det är ofta tillfälligheter som gör att vi sitter på ena eller andra sidan skrivbordet. Om du tänker tillbaka på ditt liv, att du inte åkte fast där, du hade trimmat moppen, du hade stulit, snattat. Det gjorde jag hade trimmat moppen, hade stulit, snattat, men åkte inte fast. Hade jag åkt fast 3 gånger så hade det kanske varit rökt. Så det är ofta tillfälligheter. Och det var ju en normal pojkuppväxt liksom. Man trimmar moppen, man snattar lite chokladkakor. Inte för man inte egentligen hade pengar, utan för att det var ju någon spänning. Men du är ju också ett bevis på att det är tillfälligheter. Det är ju väldigt mycket tillfälligheter i livet som gör att vi sitter där vi sitter just nu. Men du har ju tagit oerhört stora beslut i ganska ung ålder ändå, trots allt. För du var nere som 20-åring i Paris, och då skulle du egentligen, det var det liksom sista steget innan du skulle till Irak, du skulle ansluta dig till Folkets Mujahedin. Det hade varit mycket grubblerier från din sida, så här, men sen tar du liksom ett beslut ändå att nej, jag ska till Sverige.
Mm.
Det är ju ett beslut som, och det var ju ganska mycket tryck måste man ju säga, som jag förstår, och det var ju någon form av så här, ja, samma taktik som underrättelsetjänster jobbar med när man ska rekrytera agenter, liksom att du är en av oss och vi känner dig och din pappa och jag vet vilken stad, och det är den här liksom verkligen anknytning hela tiden, och vi älskar dig och det är du och han är för, och jag känner din pappa och här är bilder på honom och den store ledaren. Hur kunde du liksom på något sätt ta det beslutet att ändå vända tillbaks? För du var ju nästan där.
Mm. Jag var nästan där. Det var snarare att jag hamnade där från första början som jag tycker är lite intressant.
Mm, berätta.
Jag växte upp i Sverige och hade egentligen ett väldigt bra liv. Jag växte upp hos en svensk familj och hade många vänner. Jag växte upp i Norrköping, jag tränade på gym och hade många kompisar som jag umgicks med. Många svenskar, och vi hade väldigt kul ihop, och jag var en i mängden, en i gemenskapen, men det var ju olika faktorer. Jag brukar säga att jag blev olyckligt kär i min bästa kompis, Karo.
Mm.
Hon var skitsnygg, men hon var inte intresserad av mig. sen så tog jag starka medicin, kommer jag ihåg också. Jag hade liksom problem med akne, så jag var ju lite halvt deprimerad på grund av det. Sen efter studenten så hamnade jag i arbetslöshet. Alla de här grejerna jackade in i varandra, där när jag kom till Sverige så hade jag meningsfullhet i att jag skulle gå till skolan och jag hade en uppgift, men efter studenten så hade jag ingen riktig funktion. Jag var inte funktionell i samhället heller. Och jag vill, alltså om jag tittar tillbaka på det nu, så skulle jag säga att jag försökte ta en genväg till att kunna vara funktionell. Jag försökte ta en genväg till att uppfattas som att jag var betydelsefull. Det fanns andra vägar att ta som skulle innebära att då var jag tvungen att kavla upp armarna, ta tag i mitt liv, ta ansvar för allting. Men jag hade en förmåga att kunna skylla ifrån mig mina problem på yttre omständigheter, att det är någon annans fel. Mm. Varje gång som inte jag lyckades med någonting, det var inte någonting jag själv hade gjort, utan det var någon annans fel. Att inte jag fick jobb, det var för att samhället var rasistiskt, för att arbetsgivaren var rasistisk, för att den är väldigt nära att ta till sig, den är nära till hands att kunna anspela på det.
Mm.
Det innebär inte att saker och ting, alltså att personer är inte rasistiska. Det innebär inte att jag inte har blivit utsatt för rasism eller att jag kanske inte har fått jobb på grund av mitt utseende. Men jag menar på att den förklaringen ligger mycket närmare och är bekvämare. Men det skapar ju också en vanmakt i att lämna ifrån dig ditt ansvar till andra personer. Så på så sätt så kom det ju en annan person som kunde ge en återberättelse och berätta vem du är och vad du ska göra, och skrev vad du kan göra och inte kan göra. Och om jag ska bara återkoppla till mitt arbete idag som områdespolis i Rinkeby, det är så slående att det är precis likadant.
Mm.
Det finns ju så starka krafter i våra områden som säger att man inte kan lyckas, eller att man kan lyckas, eller att personer som blir behandlade på ett visst sätt utifrån polisens perspektiv, att det per automatik är rasism. Och jag blir ju alltid i sådana här händelser, så blir jag alltid så, jag kokar av ilska när jag jobbat som polis. Jag förstod aldrig riktigt varför. Men jag har insett nu, det beror ju på att jag har ju själv ställts inför de här frågorna, men jag har ju fattat ett viktigt, viktigt val. Det att jag inte ska lämna över de här besluten och de här ursäkterna till att det, alltså att det är andra personers fel, eller att det problemet beror på andra, utan om jag tar eget ansvar för mig själv, för mitt eget liv, då kan jag påverka den. Och det är väl där jag blir så jävla arg på när jag hamnar i liksom diskussioner på sociala medier med aktivister eller andra personer som driver en tes kring att vårt samhälle är ett rasistiskt samhälle där vi rasprofilerar. För jag kokar inombords, för jag känner igen mig från Folkets Mujahedin, hur man försöker tillskriva en kontext på samhället som jag inte känner igen mig.
Mm.
Och det är väl också en del varför boken, en del av boken som jag framförallt kopplat till när jag var på skolan. Jag hade en föreställning kring hur polisen var, att poliserna kunde vara rasistiska, att det förekom mycket rasism inom kåren. Den föreställningen hade ju någon sagt till mig att det var så. Mm. Så kom jag in i verksamheten och säger att nej, men vänta nu, verkligheten ser helt annorlunda ut än vad det beskrivs för en, men det passar oftast in på ett narrativ för att folk är bekväma med sin bild av hur polisorganisationen är, för att den är bekväm, man vill inte ändra uppfattningen. Men nu kom jag med den här boken och jag trollar sönder folk, för att jag är en flykting med ensamkommande flyktingbarn och allting, och jag bara beskriver saker och ting utifrån ett annat perspektiv, och jag tror att många kommer liksom kanske tappa sig själva i boken, för att de kommer inte ens kunna se rasismen i, jag beskriver så många händelser i arbetet som är icke-rasistisk.
Det är jätteintressant. Jag tror att som ex-polis så känner man givetvis igen sig på ett helt annat sätt kanske om man läser den här boken, kontra om man då inte har jobbat som polis. Jag kommer ihåg min farsa sa till mig en gång, min pappa jobbade ju som polis också, men jag skulle bara klä upp mig någon gång. Men jag var väl också olyckligt kär som du antagligen. Och då sa jag, hur ser jag ut då? Och då sa farsan till mig, titta mig. Vet du, alltså, folk bryr sig betydligt mindre om dig än vad du tror.
Mm.
Och det, jag var så, vadå? Alltså, man tror att man har alla blickar mot på sig själv hela tiden. Va? Och jag har tänkt på det där ibland. Poliser har ibland man har inte tid att bry sig om du är brun eller halvbrun, eller liksom man vill bara gripa den som har begått brottet. Och det är,
vi är ju, delvis så är det ofta så är det sekundoperativt. Dels så är vi generellt sett genuint ointresserade. Även till viss del är vi ointresserade av varandra. Jag menar, jag vet inte hur många kollegor jag har på mitt jobb i Järva som har en annan bakgrund. Jag tar mig inte tid att fråga. Nej. Jag tar mig inte tid att fråga så här, hej, du heter så här, vad har du för bakgrund? Det finns ett ointresse. Sen är det någonting, tror jag, när man tar på sig uniformen, det är som om du tar på dig ett matchtröja när du ska gå ut och spela match. När du ska spela fotboll och du är på topp, det är inte så att backen tittar, vänta nu, vad har den där personen för bakgrund? Ska passa honom eller inte? Det är samma sak inom polisrollen. Du är ute operativ, du riskerar att dö. Inte fan tänker någon, nej, honom litar inte på för att han är svart.
Nej.
Alltså det finns ju inte. Och det är så svårt att kunna förklara det för allmänheten utifrån deras narrativ kring hur saker och ting ser ut. Visst, jag försöker inte bara ta bort oss. Jag påtalar ju också exempel i boken kring kollegor som har utländsk bakgrund, vilka typ av bemötande de har fått, som jag tycker är viktigt och allvarligt, som vi ska ta upp.
Och att det skulle förekomma människor inom polisen eller till och med som jobbar som polisen som kanske har rasistiska åsikter, det är nog statistiskt, det finns det säkert. Och att det skulle finnas rasism, absolut, absolut. Nej, du nämner ju Rissa bland annat, som också varit gäst i podden, som ju är en otrolig, som jag hade som student
också, just det.
Som är en otroligt färgrik person som hörs och syns och har väldigt bra åsikter också, tycker jag. Hur hon blev bemött till exempel på skolan av då, det vet man, det kan ha varit av studentkompisar liksom. Ser du någon annan apa här, om inte annat, och tillbaks till sol eller något så här otroligt rasistiskt liksom. Så visst, det förekommer. Sen tänker jag det är så, den här boken är, det är så mycket, vi kommer inte hinna prata om allting såklart. Så du som bara är det minsta nyfiken tycker jag ska införskaffa den här boken och läsa den, för den är så himla spännande. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om polis, för vad som händer är ju då att vi får följa din resa, och du är också väldigt ärlig om liksom, du är ganska mycket en sökare och du funderar mycket och tänker och duger och så vidare, som många kanske gör i den åldern, men du har din bakgrund och ditt tänk och allt sånt där. Men till syvende och sist, efter många turer, så blir det polisen för dig. Det blir polisyrket, och jag reagerade starkt på en berättelse. Jag tror att kapitlet heter Jättestor blodpöl, eller Stor blodpöl.
En enorm pöl av blod.
En enorm pöl av blod heter
det. Det är inte av mina favoritkapitel i boken faktiskt.
Och jag tror att alla poliser som har jobbat har varit med om något liknande liksom, och jag fick upp lite bilder. Men kan du berätta om det ärendet? För du var ganska ny som polis då, eller var du till och med?
Nej, men nu har jag jobbat några år som polis.
Ja, det var så.
Men det som var speciellt är att jag hade precis separerat från en tidigare relation. Jag hade separerat från min sambo. Vi hade varit tillsammans i 5 år och så jag hade flyttat från vår gemensamma lägenhet. Jag hade köpt en ny bostad. Jag hade svårt att sova på nätterna flera dagar i rad. Och går till jobbet på morgonen och märker att det är, du vet ju själv Hasse hur det är när man jobbar som polis. Det handlar om de här små detaljerna. De måste sitta. Du ska ha all din utrustning. Du ska ha din block. Du ska ha din penna. Du är raken, snäckan, allting. Varenda liten detalj är så jävla viktig. För är det en detalj som inte stämmer, då fuckar det upp allting. Och det som störde mig den här dagen är att jag kommer till jobbet. Jag ska ta ut mitt tjänstevapen och upptäcker liksom att min nyckel, alltså min lägenhetsnyckel, alltså jag har inte med mig den. Så jag får springa hem och redan där så blir det liksom, alltså nivån för hela dagen blir förstörd när inte jag är i synk. Jag är inte mentalt med. Jag är liksom helt trött mentalt, sliten och så. Och plötsligt så har jag liksom kommit nästan för sent, jag skyndar mig, hinner i tid, hamnar i konflikt med en kollega som skäller ut mig och är liksom den dagen jag ska börja så är jag redan mental skör. Jag borde egentligen med erfarenheten så skulle man kunna redan tid säga att hörrni, jag har sovit dåligt, jag har haft det här och det här. Jag vill bara säga att idag är jag skör, bara så ni vet om det, och flaggar det för mina kollegor. Men på den tiden var vi inte vana att göra på det sättet, utan man tog det i patrullen i bilen. Och jag åkte med en kollega till mig som är en god vän till mig, Andreas Kagg Stenmalm, som är så här urtypen av hur en polis ska vara. Han är så stor, han är så stark, han ser bra ut, jag ser hur tjejerna liksom flockas runt honom, men han är så oerhört ödmjuk, alltså en oerhört ödmjuk person. Och med honom så kan jag prata ut om allting i bilen. Och det finns ingen grabbig snack på det här sättet. Vi pratar om livet, känslor och så. Vi får först ett jobb av en pundare som är missnöjd med att de ska bygga en bussdepå där han har köpt en kolonilott. Men nästa jobb, då får vi ett ärende där det är en som jag minns det är en person som är så pass, mår så pass dåligt. Och han har precis kommit hem från ett långt fängelsestraff. Men när han kommer hem så är mamman så pass orolig för hans hälsa så att hon kontaktar polisen och vill att vi ska titta till den här killen. För att hennes absolut värsta fara är att han skulle kanske kunna försöka ta sitt liv. Och har man jobbat som polis, man går direkt in i den här inställningen, mental inställning. Vad kan vi förvänta oss? Vad är det värsta scenariot? Vad är det vi behöver tänka på? Bolla med sin kollega. Vad är det minsta vi kan förvänta oss och hamna någonstans så att vi har rätt mental inställning? Vi åker in till jobbet och det första som händer när jag kliver ur bilen är att jag ser en gammal vän till mig, klasskamrat från när jag pluggade till sjuksköterska, och han nu har utbildats till ambulansförare. Och jag tappar koncept, jag tappar den här polisiära delen för att jag går in och är liksom kompis istället.
Tappar du fokus lite?
Tappar fokuset, jag tappar och blir liksom lite ännu mer slapp. Så att förutsättningarna är så dåliga. Sen, inte nog med det, jag säger men vi går upp, vi ska kolla till den här killen som är psykisk sjuk. Sen kommer vi tillbaka, ska vi snacka vidare. Och jag minns att när vi går upp för trapporna och tar tag i lägenhetsdörren och ska öppna den. Det är någonting, det är en metallisk lukt som borrar sig in i mina näsborrar. Jag känner att det är så mycket blod. Det luktar blod. Och blod kan lukta olika sätt, men den här blodet som är syrerik tror jag det är. Va? Vilken är det? Den här som är... Jag kommer inte ihåg, men jag känner bara att det luktar slakteri, det luktar blod, och jag kliver in i hallen och går in i vardagsrummet, så ser jag att det är en man som ligger framför mig, och så ser jag att det är en pöl av vätska. Jag tittar på vätskan, jag kan inte riktigt avgöra vilket som är avföring, blod eller urin. Det är en sörja, och jag ser mannen framför mig Och han har tagit en kniv, kökskniv, och skurit sig. Så han har inte skurit sig bara en gång, två gånger. Han har skurit sig över hela kroppen. Hans armar och ben ser ut som rivjärn. Alltså det, när jag ser det här, jag hamnar i en chock. Jag hamnar i en chock. Och det har att göra med att jag hade fel inställning när jag kliver in här.
Mm.
Jag var inte mentalt förberedd. Så att det blir egentligen svart för mig. Jag gör vad jag ska. Det är inte så att jag inte kan fullfölja mitt jobb. Jag gör som jag ska. Jag påbörjar lägga tryckförband. Ambulansen kommer in och börjar hjälpa till. Befälen kommer in och tittar in. Befälen ser ut att allting löses som det ska. Kagg jobbar på som han ska. Jag jobbar på som jag ska. Men för mig är det egentligen svart.
Mm.
Det är svart och det är mörker. Och det här mörkret kan inte jag ruska av mig. Jag vet inte riktigt varför. Alltså, jag förstod inte där och då vad det var i det här scenariet som bet på mig. Det var inte första gången jag hade sett en skadad person. Det var någonting i det här händelsen som var... Det var svart.
När du säger svart, vad menar du då? Är det liksom så att du själv är i en bubbla liksom i övrigt mörker, eller
ja,
är du själv i det här, ja, svarta liksom?
Det känns som om jag får kliva in i ett rum och att rummet är bara helt svart och att jag är bara där och det är bara att det är svart. Det vill säga, jag har mina tankar, jag kan inte tänka på någonting annat, jag kan inte känna någonting annat, jag kan inte känna glädje eller någonting, utan det är liksom bara jag överrumplas av svart eller död eller mörker. Så när vi sitter i radiobilen och ska fortsätta vidare på vårt nästa uppdrag, så märker ju Kagg på mig. Jag antar att han kan se på min blick eller någonting att det är någonting som inte stämmer till. Det är någonting som inte är som det ska. Men jag vet att det här är rätt så vanligt. Jag tror att det finns säkert personer som sätter det i system. Det vill säga, man vill göra det enkelt för sig själv och liksom bara tränga bort tankarna. Och det är ett bra sätt att tränga bort tankarna, det är att ta ett nytt jobb. För jag var väldigt snabb. Så fort det gick ut ett jobb på radion, jag tog det så fort för att kunna trycka undan de här tankarna. Så jag åkte på nästa jobb och jag kunde göra jobbet. Det var inte så att jag var inte helt borta så där, så jag var funktionell. Men I mitt medvetenhet där bak så fanns det en mörker kopplat till den här händelsen som var svårt att liksom på något sätt ta bort.
Vad hände sen då när ni kom in? För jag vet att du fick lite tvivel efter det här, liksom att det här mörkret, att du tvivlade liksom på yrkesvalet lite grann också.
Jag tror att varje gång man får en motgång, varje gång det händer en sån här grej, Så kanske det kommer en form av tvivel kring huruvida jag är lämplig för det här uppdraget. Huruvida jag är lämplig att kunna fortsätta det här arbetet. Huruvida det här är ett yrke som passar mig. Det är då de här, när det blir för svårt, så kommer de här tvivlen fram. Och jag åker upp till, det var i samband med att jag skulle åka upp på ett bröllop till min bästa kompis Robin i Skellefteå. Jag åker upp dit och jag märker att jag är inte med och bidrar till någon bra stämning där. Men det går en tid. Jag kommer tillbaka till jobbet efter en helg. Och för mig själv så har jag lyckats tränga bort de här tankarna. Jag har fått prata av mig och jag känner mig liksom nöjd. Men då kommer befälen fram till mig. Så här, jag hörde att det var någonting som hände där i fredags. Men det finns möjlighet att prata av sig. Vill inte gå och prata av det ändå. Nej, men du vet vad, jag kände verkligen att jag inte hade någonting att prata om. Jag kände att jag var klar med det. Men då sa man, gå dit ändå bara för säkerhets skull. För då kan du bara liksom, det är gratis, det finns ingenting mer med det. Du kan gå dit och prata med någon. Och sen om det är över så är det över. Men du får en möjlighet att göra det. Och jag är en genuin person som tycker om att prata om tankar och känslor. Så jag passade på och tyckte att det här blir en rolig grej. Gräva i ens hjärna och så. Så jag går dit och sätter mig med den här arbetsterapeuten eller vad det var och får återbeskriva det här händelsen Och hon, den här arbetsträffaren, hon vet exakt vad hon sysslar med. Hon kan sitt jobb.
Var det hon som var så, du tyckte hon var så ung och oerfaren?
Nej, det var inte hon. Det var den som kom efteråt. Den här terapeuten, för att jag liksom lägger på mig en mask där jag snackar. Men hon tittar på mig intensivt. Och sen så märker hon vid ett tillfälle hur jag bara liksom stannar till i berättelsen. Och hon bara säger så här, där, precis där. Beskriv vad du tänker och känner där. Och det var när jag berättade att jag såg den här människan. Mm. Beskriv honom. Hur såg han ut? Ja, men han var ung. Han var i min ålder. Han såg ut att må så bra. Han såg ut att må skitdåligt. Ja, men vad är det som är så speciellt med honom? Vad är det för någonting i det här som gör att du liksom du connectar? Ja, men då sa jag, jag kanske ser mig själv i honom. För jag mådde också dåligt. Jag kommer ihåg när vi skrev den här scenen, så frågade jag till exempel Marcus mig om jag hade själv liknande tankar, att jag skulle göra något liknande. Absolut inte, jag har aldrig haft de tankarna. Men i hans utsatthet och mådde så pass dåligt, så kunde jag känna igen det. Och där och då så vet inte jag vad som hände, men jag bara liksom, det vart en förlösande. Jag satt där och bara grät ut i 10 minuter. Och den här terapeuten, hon var skitproffsig. Hon bara lät det liksom rinna av sig. Och efter den där liksom 10 minuterna, det var liksom som att jag hade bearbetat det. Och jag kände mig klar med det. Jag tyckte det var skithäftigt. Hon var så jävla grym. Och jag förstod hur viktigt det där var. Och hur mycket fler sådana här, hur ofta vi egentligen skulle behöva åka och prata med terapeuter om olika händelser.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag tänker här att det blir någon form av liksom dubbeleffekt. För dels så tar du med dig, du berättar om att du var liksom låg, du hade separerat, och då tar ju du med dig liksom det privata till jobbet. Du har det privata, din ryggsäck, du kommer in, du blir bemött av någon som är såhär, och det blir en dålig stämning, och så åker på det här, du blir ännu lägre. Så åker på bröllopet, då tar du med dig det privata som förvärrades i jobbet, och det tar du med dig sen till bröllopet och ser till att det blir dålig stämning på bröllopet. Så det blir liksom en ond cirkel här på något sätt. Ja. Att man tar med de här olika delarna överallt när man inte får det ur systemet på något sätt.
Och där finns ju en lärdom som jag tror jag med tiden jag har lärt mig inom polisyrket, är ju så fort du hamnar i en situation där du känner att det är någonting som gnager, så fort som möjligt, försök reda ut det. Så sparar du med tid och energi för dig själv och de andra. Det var en grej. Det var red ut dina problem. Har du varit med om jobbigheter, låt inte det, svälj inte det och gå vidare, utan red ut det. För alla kommer vinna på det. Om vi ska fortsätta, så var det så att det var sen efter de här samtalen, så sa hon någonting annat, att du Hanif, nu har vi pratat om det här är klart, men under den här tiden som du har berättat, så har du berättat om din barndom och din uppväxt, så jag behöver permittera dig till en kris- och traumacenter, så att du ska reda ut det som du har varit med i ditt liv. Och så då fick jag ju gå via, och det här ska jag säga, det här fick jag göra bland annat för att med argument att jag ska kunna fortsätta vara funktionell som polis. Därför så blev jag permitterad dit. Det är ett otroligt förmån för oss att kunna göra det. Och jag kommer ihåg, jag ringde och pratade med mitt ex om att jag skulle få den här möjligheten. Hon sa att du ska vara så glad, för det finns så många som vill gå i terapi. Och du har den här möjligheten att gå i terapi. Du ska vara lycklig. Och så gick jag på en terapi i över ett år till den här kris- och traumacentern. Men jag skulle säga, om jag blickar tillbaka till den här händelsen och vad jag har lärt mig, det är att jag har varit en människa som, precis som många andra människor, jag tänker och känner en massa känslor, men trycker undan väldigt mycket av mina känslor. Jag har gjort det hela tiden i min uppväxt. Det har varit min coping-strategi. Av att vara ett barn som inte får möjligheter, så har jag trängt undan det för att kunna vara funktionell och överleva. Men när du börjar jobba som polis, Då funkar inte det. I polisarbetet så kan inte du tränga undan. Utan i polisarbetet så är det väldigt viktigt att du hela tiden har ständig dialog med dina kollegor. Du berättar vad du tänker och känner och hur du reagerar. Så i det polisiära arbetet så lyckades jag skapa mig ett språk för hur jag skulle sätta ord på mina känslor. Som jag hade lärt mig inom polisen. Men jag hade inte lyckats göra det på min privata del och i min personliga del. Det fick jag hjälp med hos terapeuten. Och där då, det var som en explosion på något sätt. Där jag fick liksom på något sätt komma ut med alla mina tankar och känslor som jag hade känt så pass länge. Och idag så blir jag retad av många av mina kompisar att jag pratar så mycket om känslor. Jag har blivit någon känsloextremist. Jag tror halva boken handlar om känslor och tankar. Så jag tror att jag har blivit radikaliserad av terapeuten på det här hållet. Så det är mycket känslor hela tiden och en del har svårt med tankar och känslor. Men det...
Jag har inte det och jag tycker att det är jättebra med den här boken. Jag tycker om det väldigt mycket. Mm. För att man får reda på väldigt mycket. Du är väldigt ärlig och det är också fler väldigt intressanta, ska jag säga, polisiära historier. Jag gillar de här framförallt då när boken heter ju ändå Förortssnuten, men lite från förort. Där vi, jag har faktiskt flikat lite grann i några grejer där jag tänkte man skulle prata, men en grej som jag brukade alltid säga så till mina studenter, att tänk på att liksom det är jävligt svårt att vara otrevlig mot trevliga människor, alltså generellt. Det är det.
Ja.
Du vet, man är sur på någon som bara, nu ska han på den där festen. Men jag kommer säga till honom exakt vad jag tycker. Uh-huh. För nu är måttet så bara en så trevlig. Man säger ingenting. Och så för att han är så där supertrevlig och så säger man ingenting.
Jag måste bara berätta en sak. En gång så var det jag följde efter en bil. Och den här bilföraren, han körde mot rött 2 gånger. Jag sa så här, nu jävlar! Inte bara en gång, utan 2 gånger. Nu ska han bli av med körkortet. Och sen så stoppade jag, gick ut och vi var ner i rutan. Han var så trevlig. Jag bara, fuck, det går inte. Jag kan inte dra hans körkort. Han spelar alla kort rätt. Jag bara, så här, jag gick tillbaka till bilen och sa, jag är ledsen. Det går, jag kan inte ta hans körkort. Han var så jävla bra. Så här, jag är ledsen, varsågod, du får gå. Ingenting, du får rapport eftergift.
Det påverkar.
Det kanske inte man ska säga, men det är så det är. Liksom.
Man kan säga att det är ingen nackdel att vara trevlig mot konstaplar. Men det var faktiskt en grej här. Jag har flikat lite i boken här nu och det blir ju aldrig som man tänkt sig riktigt när man ska ställa frågor. Men det var det att du gav beröm. Du var så jävla lack på folk. Och du beskriver hur ni blir bemötta och horunge och allting och sådär och bla bla bla. Och du beskriver tankar som det är. Men då så bara spöa skiten nu för att... Men så har du fått då, för jag tror det var någon förhållande, men försök, det finns, alla personer har olika sidor.
Ja,
liksom.
Men jag vill bara strypa henne när hon säger så. Alla har olika sidor. Det finns en fin god, det finns någonting gott i alla. Jag bara, ja, men testa det på våra kids där ute så får du se.
Ja, men du gjorde ju det.
Ja.
Du dels berömde en rappare för att han har gjort en bra video. Ja. Berätta om det, du träffade honom i någon galleria.
Nej, det var... Han går under rappnamnet ZE som hade spelat in en låt som heter Karamell, och det var innan han själv hade blivit upptäckt, kommer jag ihåg. Så lyssnade jag på låten och jag tyckte det var ändå en skön rytm i den och jag vill ju genuint att våra ungdomar i vårt område som hänger på gatan och inte har något bättre för sig. Jag vill ju verkligen att de ska göra någonting positivt, något produktivt. Och jag var ju så glad att ZE hade kommit igång med musiken och han började spela musik och så jag tänkte så här, fan, om han håller på så här, då kanske han kan inspirera fler ungdomar att hålla på med musik istället för det andra. Och jag kommer ihåg att jag har ju träffat ZE många gånger i jobbet och det är alltid samma tugg vi har mot varandra, men den här gången så bara testade jag, bara ville berömma honom, och det var alltså, han tappade ju hakan. Det var ju som om han hade sett spöken när han när han hörde att, liksom, att polisen berömmer honom för någonting han har gjort. Och till viss del så tror jag också att de här rapparna en del, de odlar ju en image kring att de är hatade. Men vad händer när den här imagen spricker? Till och med tänk dig att de som ska hata dig inte hatar dig och till och med lovordar dig. Då måste du börja omvärdera dina tankar och idéer. Så det gjorde jag i den här situationen med honom. Och jag märkte bara att det här mötet som vi hade med varandra, det blev någonting helt annorlunda i förhållande kring hur mina möten brukar se ut.
Mm, mm.
Det var ju honom, men jag hade ju ingen särskilt hat. Men det var ju en annan scenario jag beskriver, att det är en kille
som häktet,
Förlåt?
På häktet var det?
Ja, och den här killen, jag skulle verkligen vilja strypa honom. Jag skulle vilja slänga honom från en bro. Jag skulle vilja liksom göra allt för att liksom kunna utplåna den här människan från jorden. Så tänker jag i min hjärna, för jag känner så stark hat mot honom. För jag vet vad han har gjort med mina kollegor. Han har ju nästan kört på dem så det har varit mordförsök. Och när jag har tagit upp det här så ser jag hur han ler mot mig. Vi sitter i arresten och jag tar upp det här och säger att det var du som körde på mina kollegor. Det var du som åkte dit för ett mordförsök. Och han ler mot mig och säger så här, och hade jag kunnat göra det en gång till så hade jag gjort det. Och jag bara känner liksom hur jag bara kokar av ilska. Och i den här stunden så hör jag bara mig själv säga, ja, men du kanske gjorde så, men du har säkert massor med, du är säkert en fin människa ändå och har massor med goda egenskaper. Och jag blir själv chockad när jag hör den rösten. Och jag hör, det är jag själv som säger det. Jag bara, vad fan kunde jag säga så? Och jag blir chockad och jag tittar på den här killen och han är chockad. Vi tittar på varandra, vi är båda två chockade över den här rösten som bara kommer fram. Och liksom, det blir liksom,
hur var hans min när du säger du är ändå en fin människa
liksom? Alltså han liksom, det var som om, alltså han blir helt stel och bara öppnar munnen och vet inte riktigt vad han ska säga. Och jag märker i situationen att shit, det hände någonting här.
Mm.
Han blev helt ställd. Helt ställd. Och sen så, jag vet inte vad, jag anspelar på det lite till, så såg jag att han tappade en viss typ av en mask som han höll. Och där jag såg att han blev liksom, om inte jag minns fel så var han liksom väldigt känslomässig. Det blev mer en känslomässig reaktion. Och det slutade, mötet slutade någonting där. Men jag tog med mig att de här mötena kan, mina möten behöver inte se ut som de ser ut. Alltså jag behöver inte möta hat mot hat. Och även om jag kan ibland känna en ilska inom mig, så kan jag utifrån ett professionellt perspektiv försöka möta dem där ute på ett annat sätt, för att kunna skapa i vart fall en andrum för mig själv, för att jag själv ska må bra.
Mm.
Det är inte så att jag behöver tro att han kommer ändra på sig, men jag mår bra i mitt möte med ungdomar där ute.
Mm.
Så jag börjar köra det här mer och mer. Det finns ju personer som forskar inom det här. Christer Mattsson pratar om det här, den här typ empatiskt bemötande pratar han om. Jag vet inte, han har ett speciellt ord för det, att man har en kärleksfull men empatisk, att man verkligen är genuint empatisk i mötet. Och jag tror att många kollegor som lyssnar på det här kan tycka att de kan dra åt helvete, jag tänker inte vara empatisk, men för mig funkar det.
Mm.
Och jag mådde bra och jag kan fortsätta att jobba delvis i yttre tjänst på grund av det här sättet att bemöta folk.
Sen måste givetvis situationen
självklart,
det, ja.
Självklart. Men också skriver jag i boken många gånger där jag känner koka inombord, för att jag märker ju hur mina kollegor som har jobbat mycket längre kör den här taktiken när jag är ung aspirant, men jag kokar inombord för jag tycker att det här är ett märkligt sätt att bete sig mot bus.
Mm.
Det var ju en person som hotade mig när jag var aspirant. Och då kommer min kollega och säger, kom så kramas vi. Och för mig är det helt oacceptabelt hur man kan erbjuda en kram när någon ska precis hota mig. Men i den situationen på den här tiden när vi var i underläge och inte hade resurser, så var det pragmatiska det som funkar.
Ja, den blev jag väldigt, jag har aldrig någonsin hört talas om.
Nej, det ska inte vara så. Det säger ni, det blir konstigt, men... Alltså polisyrket är ju, alltså man är ju en pragmatiker i polisrollen. Vi är ju pragmatiska till de situationer som uppstår och så. Jag var ju en ung idealist som kom och tänkte hur saker och ting skulle vara, men möttes av att pragmatism är det som vi som funkar.
Mm. Jag har fått en fråga till dig.
Ja.
För jag la nämligen ut på Snutsnacks Insta att jag skulle träffa dig om det var så. Då är det Fanny som skriver här. Hej, alltså, tack för en bra podd. Ja, nu råkar jag säga det ändå. Jag har en fråga till Hanif. Jag lyssnar på hans bok just nu. Jag har inte lyssnat på hela än. Så mycket möjligt att han nämner något om detta längre fram i boken. Men min fråga lyder. I boken så reflekterar han en del över att han som utlandsfödd behövs i den svenska poliskåren. Tror han att han hade blivit polis även om han var blond, blåögd och född i Sverige?
Mm. Det är en bra fråga. Jag skulle säga, jag, i vart fall på pappret, så skulle jag kvalificera mig på det sättet. Jag kvalificerar mig på, jag skulle gå igenom processerna och så. Men om jag får liksom fintolka henne lite grann där. För jag tänker så här, i man är svensk och blond och så, då tänker hon också att jag har färre meriter kopplat till språk och så. Det är ju meriterande att kunna fler språk.
Mm.
Så jag vet ju att jag kan prata persiska är meriterande. Men jag tror att i vart fall på pappret så borde jag ha kvalifikationerna och allting. Och även intervjumässigt och allting så borde det väl gå. Men det är svårt att säga. Det kanske ur ett aspekt nej. Kanske ur ett aspekt så skulle jag anses vara för lik alla andra.
Mm.
Jag menar, när jag gick i min klass, så när vi gjorde en så här undersökning vad alla andra hade för bakgrund och så. Alltså jag tror det var en tredjedel eller två tredjedelar av svenskarna, de som var etniskt svenska, de hade ju mer än hälften av alla killar hade gjort militärtjänst.
Mm.
Många av dem hade gjort utlandstjänst. Och många av dem hade dessutom efter militären jobbat som ordningsvakter.
Mm.
Jag tänker mig att om jag på många sätt hade varit väldigt lik de andra, så skulle jag kanske, då kanske det hade varit svårare att tävla om en plats.
Mm.
Så på så sätt så kanske det skulle vara svårare, tänker jag. Om mina meriter stämde väldigt mycket överens med de andras meriter.
Just det. Hon fortsätter också här och säger det att superintressant bok, raden om när han och hans bror åker iväg med bussen och lämnar sin mamma, kommer jag bära med mig länge. Jag pausade faktiskt boken då och kramade om mina barn.
Mm.
Det är fint.
Ja, verkligen. Ja. Men det här, alltså det här är ju viktiga, det här är, jag tycker de här frågorna är väldigt intressanta.
Mm.
Så fort man kommer in på när man pratar om bakgrund.
Mm.
Men där man måste ha med sig, tycker jag, det är att när vi pratar om bakgrund, det är ofta spekulationer. Vi vet inte.
Nej.
Samma sak när vi pratar om att polisen är rasistiska när de hanterar personer med utländsk bakgrund. För den möjligheten har ju inte svenskar som blir föremål för kontroll. En svensk person kan ju aldrig säga att en polis är rasist utifrån att den personen själv har en svensk bakgrund. Hänger du med?
Hänger med.
Så att den här bakgrunden är ju, tycker jag, det blir oftast väldigt svårt att kunna förutse och säga, ge exakta svar.
Ja, men du har ju också i kapitel där väldigt intressanta tankar och också exempel kring folk som blir stoppade, till exempel, som säger det var ren rasism att jag blev stoppad. Du kommer med tankar som kanske menar på att det kan det ha varit, men kan det också ha varit på det här sättet?
Mm.
Till exempel, varför man vet att det är ert område, till exempel där du jobbar i Rinkeby och runt Järvaområdet. Många unga män från Somalia med rötter i Somalia som beskjuter ihjäl varandra.
Mm.
Det vill man komma åt sådana personer i de nätverken. Då kanske onödigt att stoppa äldre damer i bilar. Alltså det finns ju liksom också något, vad är egentligen då äkta rasism och vad är, som du beskriver i boken då, polisiär erfarenhet och kunskap egentligen. Mm. Och där tror jag att det finns ju väldigt olika tankar och beroende på från vilken vinkel man kommer in.
Jag sticker ut hakan rejält när jag när vi pratar om rasprofilering, så har jag försöker vara så ärlig som möjligt med mig själv, och jag är ärlig också med att säga vad jag tror och tänker. Och när det gäller rasprofilering så finns det ett område där jag skulle säga, ja, men det här kanske tangerar på rasprofilering, och jag tar upp det faktiskt i boken också. Och det är när jag mina erfarenheter av att ha stoppat och kontrollerat finsreggade bilar, där jag ser in i den som kör att det är en romsk kvinna, med alltså romska kläder.
Mm.
Och för de som lyssnar på det här, ja, det kanske är rasistiskt. Jag vet inte hur man ska säga, men min erfarenhet av att ha stoppat och kontrollerat är att majoriteten av fallen som jag har stoppat, så har det visat sig att personerna inte har körkort.
Mm.
Så ibland när jag har sett en finsträggad bild med en romsk person, så har jag valt att blunda för det. Men det har, jag har egentligen, enligt mig själv, så har jag gjort fel. För jag vet väldigt säkert på att den här personen inte har körkort. Men
baserat på dina egna
baserat på mina erfarenheter och så. Medans det skulle ju kunna gå in i någon form av ett sätt att profilera eller profilera på något sätt. Men jag försökte ju också vara ärlig mot mig själv och tänka, hur ofta stoppar jag somaliska kvinnor? Och jag ställde den här frågan till min kollega också, flera av mina kollegor som jobbar i mitt område. Ärlighet, handen på hjärtat, hur många gånger har du stoppat somaliska kvinnor i trafiken? Och alla bara så här, fan, nästan aldrig. Varför? Varför? Alltså om vi håller på med rasprofilering i termer av ras, då borde vi ju vara alla som är föremål för ett annat ras, eller föreställningen av ras, borde bli stoppade och kontrollerade.
Mm,
och här kommer ju in det här att nej, men det är ju inte bara etnicitet som är relevant.
Det är inte bara färgen på huden.
Nej,
alltså.
Det är så många faktorer.
Mm.
Och här tycker jag att att alla i den här debatten är oärliga. Polismyndigheten är oärlig enligt mig. Mm. För polismyndigheten går ut och säger att nej, det förekommer inte sånt. Polisen profilerar inte efter, och så rabblar de upp de här fina orden som man ska säga, sexuell tillhörighet och kön och etnisk härkomst. Och jag bara tänker, vem fan försöker ni lura? Du kan inte garantera någon att våra kollegor där ute inte stoppar folk, bland annat utifrån deras etnicitet. Det är en del av att vara en människa. Det är att ta sinnesintryck. Och av dina sinnesintryck så kan inte du göra avkall på vissa faktorer.
Mm.
Men jag förstår att polismyndigheten måste säga på det här sättet. På samma sätt som jag förstår att aktivisterna försöker köra med sitt generella kontext. Men båda två är med och skapar en oärlig diskussion. Och det är därför det blir så fel, där kollegorna vägrar, kan inte ens närma sig den här frågan, och många ungdomar eller förortsungdomar kan inte heller närma sig utan se det utifrån polisiär perspektiv, för att både med i ett oärligt spel.
Men det är så intressant, på tal om profilering, så gick jag måste bara dra den i kort, så gick jag över Björns trädgård tillsammans med en kollega, och där sitter det en tomte med rastafläter, vit kille alltså, rasta och en sån typ kantarell på huvudet med rastafarifärger och sådär. Ja, haschtomte som man sa på den tiden. Liksom. Ja, men vi går och surrar med honom, det är inte förbjudet, och vi var civila, det är inte förbjudet att prata med folk, men här var det ju någonting, jag måste surra med honom. Så jag satte mig där och pratade med honom, och han var lite dimmig och sådär, men inte så tydliga. Så sa han, har du varit på biblioteket?
Mm.
Han hade ju typ så här 2-3 böcker i en liten påse. Och så kikade jag in i påsen. Nej, det är 3 haschkakor. Typ. Alltså riktigt
fan,
stora.
Fan, dina fördomar besannades.
Så, ja, och det, så blev det. Och det var ju då, någon form av profilering var ju absolut. Mm. För att i alla fall inleda ett samtal. Och sen kan ju det samtalet leda till en misstanke. Och ibland inte alls. Jag menar, jag pratar med så mycket folk så bara, det är bara tack, ha en bra dag. Det var ingen mer så. Men det var på tal om det.
Så det är så här. Det finns en idé om hur verkligheten borde se ut. Där vi har förmånen att tänka att vi ska vara korrekta. Alla ska behandlas rättvis. Alla ska vara schyssta. Idén finns. Men så finns den riktiga verkligheten. Mm. Den riktiga verkligheten ser inte ut på det andra sättet. Den är inte fin. Och det är massor med saker och ting som inte stämmer överens, som inte är korrekt. Och det blir ju samma sak med den här finns romska kvinnan som kör bilen, som tyvärr, den är inte korrekt. Det är inte korrekt för mig att säga så, att jag har gjort så, men det är min verklighet och min sanning. Mm. Vad jag har varit med och erfarit, och jag bekräftar min världsbild om och om igen. På samma sätt om man har blivit utsatt för rasism, så vill man hela tiden ständigt bekräfta sin idé, och varje möte med polisen stavas rasism. Mm. Så att vi går omkring och bekräftar varandra, och det blir oärligt.
Mm. Intressant. Jag tänkte vi skulle runda av. Jag tänkte vi skulle prata vidare i Patreon-avsnittet lite grann. Och jag har lite tankar kring, jag vet inte, känner du till den advokaten som gjorde ett experiment på en polis?
Japp.
Jag tänkte vi skulle prata lite om det, och sen så ska vi prata lite mer om boken och lite hur det slutar. Och du som inte är med på Patreon, köp boken, läs den, för det är väldigt intressant. Stort tack för tredje gången, Hanif.
Tack Hasse, tack för att du bjuder in mig.
Ja, det var det lilla.
Fast att jag blivit en diva.
Tack! Veckans avsnitt är slut. Tackar Hanif, och glöm inte att nästa vecka kommer ett nytt avsnitt av Snutsnack. Och då heter jag fortfarande Hasse Brontén, och podden heter Detsamma. Ha det fint! Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.